Ibland har jag tänkt att det är synd om bröstet. Kanske jag kan älska cancern i mitt bröst. Jag har till och med i en sekund känt ömhet för cancern. Lilla älskade cancer. Just för att den är så hatad måste jag älska den. Hålla cancer ömt i famnen. Klappa, klappa liten cancer. Du lyssnar på Cancerland. Jag heter Agneta Klingspor. För 4 år sedan upptäckte jag en knöl. Jag fick en biljett till Cancerland och skrev om det i boken Stängt på grund av hälsoskäl. Det blev operation och strålning, men jag behövde inte ta cellgifter. Operation, strålning och cellgifter har varit läkarnas metod i 50 år nu. Idag läggs det miljarder på cancerforskning varje år och vi har botemedel mot svåra sjukdomar som TBC och polio. Men varför är det så svårt att bota cancer?
Polio och TB, de har en orsak. Och det finns en TBC-bacill och det finns ett poliovirus. Det är oändligt mycket lättare än när våra egna celler revolterar. Alltså tänk bara, skulle man kunna hitta någon mekanism varmed alla revolutioner skulle förebyggas, alla krig skulle förebyggas, all kriminalitet skulle förebyggas. För det är frågan om detta, alltså kanske är en kriminell cell kan man säga. Och det finns väldigt många olika vägar att kringgå lagar och bli kriminell.
Georg Klein är en av Sveriges främsta cancerforskare genom tiderna. Tillsammans med hustrun Eva har han arbetat i fältet sedan 50-talet. De var pionjärer när det gällde genernas betydelse för cancer och basade över tumörbiologin på Karolinska institutet i nästan 40 år. Georg är 86 nu, men jobbar fortfarande heltid med olika projekt på Karolinska. Han tycker att frågan om när cancerns gåta är löst är felställd.
Så det har ju varit en fråga för det här fältet från början, att vad man än gör så frågar ju allmänheten, ja men när kommer vi lösa med lösningen, som det skulle finnas en patentlösning. Det gör det inte, utan man kommer fram med små lösningar. Och vissa sjukdomar som var 100% dödliga när jag var student, till exempel barnleukemi, de botar man nu ungefär hälften. Så det ser jag som ett oerhört framsteg.
Till skillnad från TBC och polio som har en orsak så har cancer många olika faktorer. Och varje cancersort har genomgått sin egen evolution för att stänga av de funktioner som hindrar vanliga celler från att dela sig mer än vad de borde.
Man kan jämföra varenda enskild cancer med en ny biologisk art. Att där har ju skett en serie mutationer. Och själva sekvensen i den där serien av förändringar är olika för var och en av dem. Utan det är en så kallad konvergent evolution vi har att göra med. Konvergent evolution är till exempel när vi har ögon och insekterna har ögon och bläckfiskarna har ögon. Och alla har vissa mekanismer som är gemensamma, men de har utvecklats helt oberoende från varandra.
Georg berättar om några av de olika gener som påverkar cancerutvecklingen. Som de som signalerar om cellen får fortsätta dela sig, som ett trafikljus som växlar mellan rött och grönt.
Och så vet vi att i det här hela komplexet av förändringar där ingår gener, till exempel som har med kontrollen av celldelning att göra, det är ungefär som ett trafikljus, rött till grönt, allt efter behovet och signalerna. Men i cancercellen där har den hakat upp sig, så att det bara finns grönsignal, så att den har bara gener en kosignal, men det är bara en grupp gener. Sen finns en annan grupp gener som känner igen att det har hänt, att någonting har gått snett.
Georg fortsätter att beskriva några av de olika gener som gör att en vanlig cell blir en cancercell. Och det är många.
Nu har jag beskrivit för dig ungefär hälften av de gengrupper som måste undergå förändringar för att du ska få en cancercell. Och som sagt, det går olika vägar i varenda cancer, men den kommer till samma resultat.
När Georg började för snart 60 år sedan så fanns det bara en handfull cancerforskare i världen. Medan det idag finns oändligt många fler. Och projekt som producerar mängder med data. med hjälp av moderna framsteg som kartläggningen av människans DNA.
Det är någon som har använt uttrycket fragmenterat, och det stämmer nog. Jag var på ett stort cancermöte för något år sedan i Florida. Där var det 18 000 deltagare. Och vi mera seniora personer som känner varandra sedan många år, vi satt och pustade ut i lobbyn och sa att området är fragmenterat. Men numera är största problemet, det ligger själva framgången, att det har varit så otroligt framgångsrikt. Att det gäller nu att förstå också vad den här informationen säger till oss. Både själva DNA-sekveneringsmetoden och sen databearbetningen arbetar mycket, mycket snabbare än vad våra människor kan uppfatta. Och då måste vi alltså hitta i djungeln, och det är inte så lätt.
Samtidigt som den etablerade vetenskapen kämpar med små steg framåt, så har människor vänt sig till andra läkemedel mot cancer. När Steve Jobs, grundaren av elektronikföretaget Apple, fick cancer i bukspottkörteln, så opererade han inte utan behandlades till en början med alternativa metoder och specialdiet. Hans cancerform har i allmänhet dåliga prognoser, så det är omöjligt att säga hur resultatet hade varit med en mer etablerad behandling. Men det spekulerades i pressen om och hur länge hans liv blev förkortat på grund av hans val. Den 26 maj 1952 så hade Expressen löpsedeln: svensk forskare anser sig funnit nytt medel mot kräfta. Det handlade om veterinären Elis Sandberg och hans medel THX. Det mediala intresset var enormt och Sandbergs livslånga kamp mot etablissemanget kunde börja.
Enligt Elis Sandberg så skulle man då stimulera tymuskörteln som sitter bakom bröstbenet och som förtvinar då i samband med puberteten. Och då menar han att om man nu kan stimulera den igen, så stärker det kroppens immunförsvar och hindrar då sjukdomar att bryta ut.
Medlet som skulle stimulera tymuskörteln innehöll bland annat substanser från kalvbräss. Göran Engström har varit kulturredaktör för Smålandstidningen i många år och har skrivit boken Elis Sandberg, mannen som aldrig gav upp. Han bor i Aneby i Småland, som till stora delar formats av Elis Sandberg och hans klinik, där många tusentals människor fått injektioner.
Det första försöket han gjorde på ett större djur då, så att säga en ko, som hade fått en cancersvulst i ögat. Och som han gav THX och kon tillfrisknade. Han kom på kant med den etablerade läkarvetenskapen ganska omgående. Fast det var ju många också som trodde att han hade kommit på någonting. Det var ju så här att Elis Sandberg, han var ju veterinär. Och det är klart att det såg ju inte med blida ögon att en veterinär kanske har kommit på någonting som forskare har arbetat med så länge och inte kunnat lösa den gåtan. Och det var ju också så att Sandberg, han ville alltså att det skulle forskas kring det här preparatet. Han ville inte att man skulle spruta folk på löpande band. Det blev ju så bara för den skull att folk strömmade ju till Aneby här i tusental, och under den tid som THX fanns tillgängligt så gavs inte mindre än 10 miljoner injektioner. Det är ju liksom inte vetenskapligt bevisat att det hade effekt, men många hade ju för sig det i alla fall. Och själv var han ju fullständigt övertygad.
Samtidigt som det byggdes upp en klinik i Aneby så stred Elis Sandberg mot myndigheterna, som efter utredningar underkände THX som läkemedel. På 70- och 80-talet blev han till och med dömd för kvacksalveri flera gånger. Sandberg blev rikskändis och tidningarna skrev spaltmeter om THX. Bland annat på grund av att samtidens kändisar påstod att det hjälpt dem mot olika sjukdomar.
Ja, han var ju egentligen, det är ju den största kändis jag haft i alla fall i Aneby här. Det skrevs ju så otroligt mycket, och kvällstidningarna och veckopressen hakade ju på. Och pianisten Lars Roos hade diabetes och det blev betydligt bättre efter THX-injektioner. Och han gav tillsammans med Birgit Nilsson en välgörenhetskonsert här i Aneby för att bättra på samhällsekonomi. Anita Ekberg, hon sa att hon hade, THX hade hjälpt henne att banta, men det vet jag inte. Så att det var många kändisar som var här, och från Argentina kom en cirkusprinsessa som hade besvär med sina leder och fick THX och sa sig och blivit bättre.
För det var inte bara cancer som THX skulle hjälpa mot, utan kroppen skulle också bekämpa så olika saker som gråhårighet och AIDS. Efter många turer fram och tillbaka så blev THX till sist godkänt som naturläkemedel för injicering i mitten av 80-talet. Men tvånget att hetta upp och sterilisera medlet gjorde att Sandberg inte såg det som en framgång.
Han blev väldigt ledsen egentligen, för att då hade det gått så långt så att det var så sterilt då som man kunde godkänna det. Och då var det ju i princip verkningslöst.
Elis Sandberg dog 1989 och hans son tog över kliniken. Men patienterna sinade och den la ner kring millennieskiftet. Men idag står en byst av Elis Sandberg vid resecentrumet i Aneby, där busslaster med patienter kom för injektioner. Och enligt Göran Engström, som skrivit om Elis Sandberg, så lyckades han med den svåra bedriften att bli profet i sin egen hemstad.
Det berodde ju naturligtvis också på att det skapades många arbetstillfällen, många anställda. Och man kan säga att Aneby såg ut i början på 70-talet som en bondby. Men tack vare att det kom så mycket folk här så beslöt de styrande här att det, så här kan vi inte ha det. Och det har nu formats till, eller formades då, kan man säga, början på 80-talet till en modern, fint samhälle. Och det är tack vare THX. Det hade aldrig blivit av om inte Sandberg hade drivit sin verksamhet.
Jag har glömt lägget. Men det är väl knappast någon som lurar till sin strålning, säger jag till flickan i receptionen. Det surrar bara lite i maskinen, säger sköterskan och går ur rummet och sköter strålningen via datorn. Maskinen piper. Nu döda celler på min hud och in i bröstet vävnader och körtlar. Allt ska dö där inne och ingen ljusstråle syns. Det är osynligt som all strålning som gav utslag med ett knaster i mätapparaterna i Tjernobyl. Och jag kommer ihåg hur det knastrade becquerel i apparaterna runt Gävle 1986. Strålningsapparaten står vid sidan av mitt arma bröst och piper ut sina strålar, flyger över mig som en rymdfarkost och sänks ner på andra sidan och piper upp till en minut pip sammanlagt. Det är inte särskilt uppbyggligt att tänka på Tjernobyl just nu. Strålning nummer 2 känns redan lite vardag. Upp på britsen, armarna över huvudet. De puttar och ändrar på min ställning så att jag ligger exakt som på ritningen. Det piper. Jag tänker ingenting. Jag andas. Och britsen sänks ner. Jag går av, smörjer strålbröstet med aloe vera och går ner i Tantolunden via trapporna bakom sjukhuset. Folk kommer från jobbet och jag kommer från strålningen. Långt innan strålning och cellgifter fanns så köpte den svenska staten ett pulver som skulle vara ett mirakelmedel mot kräfta.
Den 19 mars 1759 skrev dåtidens medicinska auktoritet Nils Rosén von Rosenstein ett entusiastiskt brev till Kongliga Sundhetskommissionen där han föreslog att Sverige skulle köpa in receptet till Herr Geis hemliga medel mot kräfta från London. Han skrev att sjukdomen cancer var bland de bedrövligaste som gives och att han hört att Herr Geis medel varit många eländiga människor till hjälp. Kommissionen gick med på att betala ut 4000 pund sterling från slottsbyggnadsfonden, en summa som idag motsvarar över 500 000 kronor. Vad kräftpulvret innehöll var hemligt. I sina skrifter hävdar herr Guy att han betalat dyrt för receptet till en viss herr Planket som ärvt av sin farfar och att han behandlat över 100 patienter med det och att det fungerat i alla fall utom 10. Pulvret blandades med ägggula och smetades in i ett tygomslag som lades över cancerns hårda kanter. Efter 5 dagar gjorde man om proceduren. Många lärde, som Carl von Linné, spekulerade om vad pulvret egentligen innehöll. Men den som till slut avslöjade vad det rörde sig om var herr Planket, mannen som Guy hade köpt medlet av. Kanske missnöjd med sin affär med herr Guy berättade han i en engelsk tidning att ingredienserna var den torkade och söndermalda örten ältranunkel, fänkål samt lika delar svavel och arsenik. Redan i den antika och arabiska medicinen användes arsenik i mediciner. Det kunde vara framgångsrikt men var mycket giftigt och smärtsamt. Den svenska statens första stora insats på läkemedelsmarknaden blev inte särskilt lyckosam. När herr Guy dog några år efter den första leveransen till Sverige skulle hans efterlevande ta över enligt kontraktet. Det skedde aldrig och leveranserna som skulle komma var 3:e månad i 25 år upphörde.
Georg Klein har varit cancerforskare sedan 50-talet. De flesta forskningsprojekt idag handlar om varför vi får cancer. Men de forskargrupper som Georg Klein har ägnar sig åt varför vissa inte får cancer.
If you look at the cancer research in the world, almost everybody is working on why cell become a cancer cell. What we are doing right now is to look for the people who don't get cancer at all, because 2/3 of the whole population in the world, they never get cancer, so there must be reason for that.
2/3 får aldrig cancer. Varför är det så, undrar forskaren Heirit Ingouven på Karolinska institutet i Stockholm. Han jobbar med ett projekt under Georg Kleins ledning som tittar på bindvävens funktion i tumörens närmiljö. Vilka gener är det som säger väx och vilka är det som säger sluta väx?
When we go first, we go through what's called a sluice.
Jag får följa med in genom slussen in i det lilla labbet där två forskare sitter och arbetar. Den ena räknar celler i ett mikroskop och den andra förbereder prover. I ett kroppstempererat skåp finns prydliga rader med cellprov. Bland annat bindvävsprover från patienter som haft prostatacancer. Både sådana som fått återfall och sådana som inte fått det. Just de här proverna kommer från patienter i Örebro.
She got samples from Örebro where you get what you get is a biopsy material from the prostate of the man that developed the cancer, prostate cancer.
Precis som de flesta av de större cancerforskningsprojekten så är det samarbete det handlar om, både för finansieringens skull och för att det är så mycket data som måste behandlas. Heirat och hans kollegor är på jakt efter de där signalgenerna som rör samspelet mellan bindvävnad eller fibroblaster och tumörer. Och även om man inte kan veta om de kommer ha någon nytta av dem i slutändan, så är han väldigt glad att de under de 2 år han jobbat med projektet lyckats få ner listan på kandidater från först 53 000 gener till 1000 stycken som sedan publicerades så att andra forskargrupper kan studera dem. Men Georg Kleins grupp har koncentrerat sig på 6 av dem.
Every piece since I'm here like almost 2 years now and I have these 6 candidates and I don't know whether they are going to work or not.
6 gener som har visat sig vara aktiva endast när tumörceller och bindvävsceller skickar signaler till varandra. Att den här forskningen skulle kunna få fram någonting som kan få rätt celler att kommunicera och skicka stoppsignaler till tumörer, det är förhoppningen. Men det är en dröm som ligger långt fram i tiden.
We don't know right now, but it might work. There is always this possibility. There is always this possibility that one day one of them will work and that will cure.
Troligast är att detta projekt som de flesta andra inom cancerforskning inte kommer leda till något större genombrott. Forskning är att misslyckas, säger Hayrettin, som kommer från Turkiet och hållit på med cancerforskning i 13 år.
You know, maybe after 2 years I will fail totally. And that's usually what happens. I've been now in cancer research field for 13 years, and I mainly failed. And you can believe me, all others are failing.
Jag undrar om det inte är frustrerande att ständigt misslyckas. Hayrettin säger nej. Varje morgon öppnar han ögonen med förhoppningen att experimentet han gjorde igår ska ha gett ett positivt resultat. Ett resultat han då skulle bli den första i världen att få veta.
No, actually, it is extremely interesting and encouraging actually that every day when you open your eyes you say, yesterday I made an experiment and I'm going to take the result today. So you are the first one in the world that is going to know whether something is working or not. Yes, so that's very exciting.
Cellprover, analyser av siffror och gener. Här skulle de kunna forska på vad som helst. Som kosmetika som Hayrettin har arbetat med förut. Tänker man någonsin på dem som det egentligen handlar om? De cirka 12 miljoner människor världen över som får cancer varje år.
We know what we are doing, why we are doing. We are spending our life to save other lives. That's a holy thing for me, for example. You know, we know we are doing something very important, and that's why we are here every day doing research in the lab. And it's incredible. It's very exciting, I think. Without this kind of feeling, it's very difficult to work in an environment where you are dealing with cancer and everything is failing. Yes, you are looking for the small bit that is extremely difficult to find out.
Vi vet att vi gör någonting för mänskligheten. Det gör vi, säger Hayrettin. Men när ett cellprov kommer in från patient nummer 15 med prostatacancer har jag inte hunnit utveckla någon relation till den personen. Så då är han bara en siffra.
For example, when a sample come to me, I know it's from carcinoma patient. But I don't know who this patient is, how much he's suffering, what is his family is doing. Yes, I know nothing about the patient. Therefore, I cannot make a connection, you know, feeling. If I know, now I know you. And if I receive a sample from you, they say it's from you. Now I know you. Maybe then there is a feeling between your sample and myself as a cancer researcher. But since I don't know, it is a number for me. We just call it patient 15, prostate 1.
Det kan till och med finnas en fara i att tänka på patientnytta när du gör grundforskning, säger Georg Klein.
Jag har alltid predikat för mina studenter att det här ska man glömma bort. Jag tycker att man ska tillämpa allt som är tillämpbart, men grundforskningen måste vara förutsättningslös. Och experimenten måste värderas enligt sina egna lagar, i sin egen rätt, annars får man fel resultat. Man får så kallad bias, alltså det man... Vi måste ta reda på i första hand hur det ligger till. Och sen är det andra som kan titta på vad vi har hittat och säga om det här nu kan användas till cancerpatienternas bästa.
När jag frågar honom varför vi har så mycket cancer så vänder han på perspektiven.
Jag anser att vi människor är en relativt cancerfattig art. Det är kanske konstigt att säga så, men jag tror att vi har väldiga skyddsmekanismer mot cancer. Och bara för att nämna ett exempel, om du tar en cancerpatient som redan har cancer, då antingen före eller efter en operation så sprider sig cancern i hela kroppen. Och man kan hitta kanske lite var som helst, men det är en ofantlig liten del av dem som verkligen växer. De flesta stoppas. Och det är kanske 0,1% eller ännu mindre som växer till metastas. Så att här har kroppen att förmågan att stoppa även helt färdiga canceller från att växa.
Men när du säger cancer, för att det jämför med andra arter då, eller andra djur, eller liksom vad, hur tänker du?
Jämfört med vad som sannolikheten skulle vara när man vet att det finns så ofantligt många gener som både muterar under organiska förändringar. Och när vi vet att det här sker med en sån lätthet så borde man egentligen få oändligt mycket mer cancer än vad man får.
När man letar efter varför vissa inte får cancer kan man till exempel titta på skillnaden mellan olika länder. Vad gör att till exempel tjocktarmscancer är vanlig i alla utvecklade länder utom Japan, medan magsäckscancer tvärtom är vanligare i Japan än i andra i-länder. Man tror att det ligger i dieten, men har inte kommit fram till exakt vad det beror på. Att vissa familjer skulle vara genetiskt resistenta mot cancer är en annan sak som Georg Klein är intresserad av.
Ja, alltså vi är oerhört intresserade i att veta om det finns människor som har en högre ärftlig resistens än andra mot cancer. Först jagade jag familjer på Island genom epidemiologernas hjälp. Och det finns anekdoter om familjer där det finns 28 syskon som lever över 70 år och ingen har fått cancer och föräldrarna inte heller. Men problemet är att statistiker och epidemiologer de har inga acceptabla metoder var man skulle kunna skilja mellan det som observerar rena slumpen och det som innebär att det finns speciella gener. Under tiden så har jag blivit väldigt imponerad av en kurva.
Georg tar fram några papper med kurvor som visar att förekomsten av cancer ökar med åldern. Men så sjunker plötsligt kurvan för personer över 85.
Du kanske ser att det här är åldersförekomsten av cancer. Det är många olika cancerformer. Och om du tittar på den kurvan, alla visar samma sak. Att cancer ökar med ökande ålder, det vet man ju. Men vad man inte brukar lägga märke till är att den faller sedan. Och över 85 år och så, faller cancerfrekvensen dramatiskt. Jag tror att det tyder på att de som är cancerkänsliga, de har dött undan. Det är i alla fall min tolkning. Det finns andra möjliga tolkningar, men jag tror inte på dem.
Men vad tror han då om framtiden inom cancerbehandling?
Det beror på vilka ambitioner man har. Om man väntar sig att det kommer tabletter som tar bort all cancer, så det är en illusion. Men icke desto mindre så finns det många små framsteg som betyder väldigt mycket för många människor.
Det är sommar och nu är det bara jag och bröstet kvar och tillstånden skiftar inte lika fort. Känslornas berg- och dalbana är över. Bröstet och jag lunkar fram dag för dag, som vilket liv som helst. Jag och bröstet gonar oss på en strand alldeles ensamma. Bröstet är täckt och slumrar i värmen. Och kanske får jag hudcancer. Nej, bort med den tanken. Och den försvinner fort som ögat från strandremsan. Och små genomskinliga räkor simmar mellan mina ben ute i vattnet. Jag lever och plaskar och är lite ledsen av bröstet. Solen gassar på ryggen och fötterna svalkar sig i vattnet. Jag tänker på dödsannonserna, jag kan läsa dem nu. Och jag ser min egen generation försvinna en efter en. Tystna, upphöra, dö. Och det står skrivet i en dödsannons. Jag är en främling. Jag är en pilgrim. Blott en afton bor jag här. Cancerland gjordes av Marcus Morey Haldin och jag heter Agneta Klingspor. Ludvig Josefsson läste ur boken The Emperor of All Maladies av Siddhartha Mukherjee. Producent var Frida Dervinger.